Hej och välkomna till avsnitt 1028 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 90 i min serie om USAs presidentval 2020. Primärvalet i New Hampshire är nu avslutat och demokraternas kandidater har styrt vidare mot Nevada och South Carolina. Här utvärderar jag Björn Nordström demokraternas fortsatta väg framåt. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering och största fokus tänkte att vi skulle lägga på valet, demokraternas primärval. Det har ju varit val i New Hampshire och jag har poddat lite om det, men jag har inte pratat med dig om det här. Så att, har du några så här tankar efter primärvalet?
Ja, jag tror att Bernie Sanders, även om han vann primärvalet, var egentligen han en förlorare. Därför att antalet röster han fick i år var betydligt, betydligt lägre än antalet röster han fick 2016. Så att entusiasmen för Bernie Sanders i granndelstaten New Hampshire var inte lika hög som det var för 4 år sedan. Den stora förloraren är också naturligtvis Elizabeth Warren. Hon är från Massachusetts och hon är också en granndelstat till New Hampshire, men de verkar inte alls bry sig om henne. Hon hade väl kanske hoppats på att få stor stöd bland kvinnor till exempel, men kvinnorna har väl vänt Elizabeth Warren ryggen. Och en stor vinnare i slutändan blev kanske Amy Klobuchar faktiskt. Mm. Hon efter debatten då, som var den i tisdags? Söndags?
Ja, debatten var innan helgen, men valet var ju i tisdags.
Ja. Ja, just det, i alla fall den senaste debatten gjorde tydligen Klobuchar ganska bra ifrån, så jag såg delar av debatten. Så hon är väl den som kanske kom ut bäst över det hela. Och det intressanta är att i New Hampshire, jag minns inte den exakta siffran, jag skickade den till dig för några dagar sedan. En stor andel av invånarna i New Hampshire beslutar sig inte för vilken kandidat de ska rösta på förrän de står i båset vid valurnan helt enkelt. De som är bestämda, det är Donald Trumps väljare är redan bestämda. De röstar Donald Trump. Den här kärngruppen alltså, samma med Bernie Sanders kärngrupp, de är bestämda. Men en stor andel väljare av demokraterna beslutar sig inte för vem de skulle rösta på förrän de stod i båset inne i vallokalen. Och det är det som gör att de här undersökningarna som kom ut tidigare som visar på att Klobuchar var lägre och att siffrorna på Warren tror jag var lite högre i de här undersökningarna. De är ganska missvisande eftersom en stor del av väljarna helt enkelt inte har bestämt sig än. Så att man får inte tillräckligt bra information. Det är lite grann som under valet 2016. Folk som tänkte rösta på Donald Trump visar kanske inte det i de här undersökningarna. Så att jag tror vi måste ta undersökningar nu med en nypa salt, därför att New Hampshire visar att det slutar inte på det sättet som undersökningarna kanske visar.
Nej. Sen kan man säga också att Donald Trump, det hölls ju primärval på den republikanska sidan också, det är mest en formalitet, därför att Donald Trump är ju republikanernas nominerade såklart, han går ju till omval, men man höll i alla fall primärval i New Hampshire och Donald Trump fick, det intressanta då är att han fick dubbelt så mycket som Obama fick 2012, alltså när Obama var i samma situation som Donald Trump är nu, alltså omval och bara någon slags formell omröstning, och det är ju ganska intressant och det visar på energin i det republikanska partiet.
Ja, absolut. Antalet väljare som gick ut, normalt är det ju så att det är mycket mer fler väljare då. Den som incumbent som sitter som president, folk går egentligen inte ut och röstar på under primärvalen i stort antal, därför att man vet att den kommer att vinna i vilket fall. Det är som att det är bara en formalitet, man struntar i, man anser sig inte ha tid, man bryr sig inte, utan man istället går ut under valet sen i november för att rösta. Men antalet människor som röstade på Donald Trump, som verkligen gick ut under primärvalet för att rösta på Trump, var enormt stort, mycket högre än under Barack Obamas omval och George W. Bush omval. Mm. Och det som är viktigt att nämna också att många, stödet för Donald Trump, det tittar man ju på till exempel då, han hade ju dagen innan primärvalet då, så hade ju Donald Trump ett torgmöte. Och det var ju inte bara fullsatt, det var ju 14 000 i arenan, det var den största arenan i New Hampshire. Det var inte bara fullsatt, utan det var ju tusentals människor som stod utanför med. Så att Donald Trump drog många fler människor under sitt torgmöte i New Hampshire än alla andra kandidater gjorde på den demokratiska sidan, även då Bernie Sanders. Så man ser att människor går man ur huset för att lyssna på Donald Trump. Medan till exempel Joe Biden, hans torgmöte var ju i princip halvtomt. Folk kom ju inte längre. Elizabeth Warrens torgmöte var ju halvtomt. Ja. Bernie Sanders fyllde ju upp, men han hade mycket mindre lokal.
Ja, det hände en kul grej. Alltså jag kan säga också, jag såg både de här två, Bernie Sanders och Donald Trumps kampanjrallys då, som de höll dagen före i måndags, dagen före primärvalet i New Hampshire. Och Bernie Sanders gjorde en podd om det också, hade 7500 besökare och Donald Trump hade 12 000. Så var det säkert flera hundra, kanske flera tusen utanför som inte fick komma in i den här arenan. Så att Trump hade nästan dubbelt så mycket som Bernie Sanders. Men det jag tänkte fokusera på nu, därför att jag tror inte jag har tagit upp det här i detalj i någon podd, jag har bara nämnt det. Men Joe Biden, han har ju på något sätt, hans ballong har börjat pysa. Och jag tror ju att han inte kommer att klara sig så länge till i det här primärvalsracet. Och i New Hampshire kunde man verkligen se hur dåligt det gick. Därför att The Atlantic hade en artikel om hur folktomt det var på hans kampanjmöten. Och vid ett tillfälle då på ett av de här kampanjeventen i New Hampshire, då får han en fråga från en ung kvinna i 21-årsåldern som säger att det gick ju väldigt dåligt för dig i Iowa. Och varför tror du att du på sikt kan på något sätt bära partiet framåt? Och det pågår lite ordväxling där, och sen säger Joe Biden, jag vet inte om jag citerar rätt nu, men you're a dog-faced lying pony soldier, sa han.
Ja, det var korrekt.
Okej, det var korrekt, okej. Okay, ja. Och det är ju någonting, liksom, vadå? Dog-faced lying pony soldier, vad betyder det liksom? Och det var ju ett skämt från Joe Bidens sida, men det lät ungefär som att han kallade henne för en hund och för en åsna. Det var så man mottog det. Så fick man veta efterhand att det var ett citat från en film från 1952.
Ja, precis.
Det
visar ju precis det här Joe Biden, så att han kastar ju sig grodor hur som helst. Att han drar upp citat som är 70 år gamla ungefär, så att man ser att han är inte på samma planet som unga väljare helt enkelt.
Nej.
Nummer två, när man får en fråga om en väljare ska man ju inte kalla som en demokratisk väljare. Då ska man ju inte kalla den väljare för en lögnhals, hund och åsna och så vidare och så vidare. Oavsett vad citatet är. Så att han begriper liksom inte att förolämpa väljarna är nog ingen smart idé. Det jag tycker vi ska nämna dock är att Bidens ballong har ju börjat pysa ganska rejält. Ja,
men jag vill bara betona, han försökte inte förolämpa henne, utan han trodde ju att, alltså han ville ju skämta till det, men det är det att ingen minns ju, det är ingen som kan relatera till det där citatet, man fattar ju inte vad han säger liksom. Jag menar, jag växte upp på 90-talet och då var det så här filmrepliker också, du vet, I'll be back från Terminator och sådär liksom.
Precis.
Och jag menar, de lever väl fortfarande lite grann, men någon gång kommer ju de gå ur tiden också. Men jag menar, en person som är 20 vet ju inget om en film från 1952 liksom. Så att, ja.
Ja, det visar ju att han är out of touch helt enkelt. Totalt out of touch. Det vi måste komma ihåg, hade han sagt istället I'll be back, då hade i alla fall människor som var i 40, 50, 60 års åldern gått, det var kind of coolt, det var lite småfränt. Även om en 20-åring kanske inte hade hängt med i svängarna, så hade en stor del av väljarna i alla fall begripet vad han menar. Men jag är inte säker på att han helt enkelt, jag menar, han börjar ju bli äldre, att jag är inte säker på att han liksom klickar längre på samma sätt som han kanske gjort för 4 år sedan.
Nej.
Till exempel, att han tänker sig inte för, utan han lever, folk börjar inse att han lever kvar under 50, 60, 70-talet, va? Och det är ju inte onormalt att äldre människor, när de verkligen blir äldre, va, och börjar bli lite småsenil, att jag har haft släktingar och haft vänner då som är äldre, och de börjar då leva, helt plötsligt så börjar de prata om saker som hände för 50, 70 år sedan, liksom helt apropå bara, som att oj, vart kom det ifrån? Men det är ju för att hjärnan inte funkar på samma sätt längre. Jag tror Biden är där nu, att hans hjärna inte fungerar på samma sätt längre, och det är det som gör att han kan bli en farlig president, att han kan spåra ur som president, men han är för gammal helt enkelt. Men det jag tänkte nämna är, vi måste komma ihåg att jag är inte säker på att även om ballongerna börjat pysa ut för Biden nu, så är jag, New Hampshire och Iowa är inte representativa delstater för USA. New Hampshire har en väldigt stor andel vit befolkning, väldigt liten mångfald, samma med Iowa. Med andra ord, Joe Biden siktar och hoppas och tror på att hans stora stöd kommer att hamna i till exempel Nevada och South Carolina, där latinos i Nevada en stor del väljargrupp och svarta i South Carolina. Så jag tror att när vi ser hur det går i Nevada och i South Carolina, som har då mångfald, andra stora svarta, en stor svart väljarkår och en stor latino väljarkår, då kommer vi att veta hur det kommer att gå. Och det är där tror jag som Biden börjar sikta in sig på nu, att med andra ord, han kommer att hoppas på att de kommer att minnas Barack Obama och rösta på Biden just för att de gillar Barack Obama, va? Så jag tror inte vi ska räkna ut Biden än, utan jag tror vi måste vänta till South Carolina och Nevada innan vi kan börja få bättre ordning på hur det egentligen ser ut. Och jag tror också att, bara en sak till, jag tänkte nämna att Pete Buttigieg, som gick bra då naturligtvis både i Iowa och i New Hampshire, han går inte speciellt bra hos svarta väljare och hos latinoväljare. Och det finns en anledning till det. Och jag tror att vi måste börja inse att Buttigieg gick väldigt bra i Iowa och New Hampshire, vilket har en demografi som gynnar honom. I Nevada och i South Carolina så är demografin emot, vad ska man säga, Pete Buttigieg. Och en anledning till, och jag vet inte om det här, om man får säga sådär för det är politiskt inkorrekt, men Pete Buttigieg är homosexuell och latinos och svarta generellt som grupper är betydligt mer anti-homosexuella än vita.
Mm.
Med andra ord, de kan komma och rösta på någon annan kandidat enbart för att de inte stödjer homosexualitet. Så är det bara, det faktum. Och det är inte politiskt korrekt, men det är denna fakta alltså.
Ja, det är inget större problem att säga i USA, därför att det är precis så det är. Alltså, varför man är emot just Pete Buttigieg. Jag tror också hans elitism är väldigt viktig. Den kanske, alltså, man betraktar honom som en person man inte kan relatera till om man är svart i söder. Liksom, han har gått på Harvard och elitskolor och han är vit och han är homosexuell och du vet sådana saker. Men liksom homosexualiteten, alltså, i södern så är svarta baptister och baptisterna lär ut att homosexuell äktenskap är inte okej, därför att Gud har skapat man och kvinna. Det är helt okontroversiellt att säga så.
Absolut,
om du är baptist. Och i USA tror jag att det finns en respekt för den åsikten. Jag menar, vi hade den här vita kvinnan i Iowa. Du såg den videon kanske som hon skulle gå in och rösta på Pete Buttigieg och hon insåg att han var homosexuell. Ja, vi har pratat om det. Det vill vi prata om. Precis, jag glömmer det ibland. Och jag drar bara reprisen lite kort då. Och hon sa att, jaha, är han homosexuell? Då vill inte jag rösta på honom. Och hon var lite uttänkt sen i MSNBC och sådär. Och var fördomsfullt och så. Men jag menar, så kommer man ju inte hänga ut de svarta i södern som inte kommer
rösta på Buttigieg.
Det finns inte en chans liksom. Så att det är ganska intressant att betona. Det är inte bara någon enskild vit kvinna i nordstaterna som tycker att homosexuell äktenskap är fel, utan i södern så finns det hur många svarta som helst som tycker så.
Ja, och vi måste också komma ihåg att i sydvästra USA, till exempel nu när Verasen kommer upp, där är många latinamerikaner och de är katoliker, och där lär man också att det är man och kvinna och homosexualitet är inte acceptabelt. Och det är mer machokultur också. Den latinamerikanska kulturen är mer machokultur. Så enkelt är det bara. Och det är naturligtvis ingenting som media vågar ta upp eller hänga ut latinamerikaner och svarta. Utan de går bara efter vita som då är, citattecken, då homofoba. Och det är därför jag tror också att vi har ingen riktigt bra bild på efter Iowa och New Hampshire på hur egentligen situationen ser ut. Just eftersom latinamerikaner och svarta inte har gått till valurnan än. Vi måste vänta till South Carolina när Vera över. Då kan vi börja få ett ganska bra begrepp. Jag tror dock vi kan räkna bort Elizabeth Warren. Hon är nog rätt körd i vilket fall. Därför att jag tror ingen egentligen gillar henne. Även då svarta kommer inte att rösta på henne. Latinamerikaner röstar inte på henne. Så hon är nog fortfarande körd. Utan jag tror att den stora vinnaren kanske kommer att kunna bli. Antingen jag tror Joe Biden kommer att gå bättre. Jag tror att Pete Buttigieg kommer att gå lite sämre. Och jag tror att Amy Klobuchar kan nog vara den som. Hon var väl den enda som under den sista debatten då var den som sa att hon var öppet emot socialismen, som vågar räcka upp handen och säga att jag gillar inte socialismen, va. Och jag tror inte att när man väl börjar komma ner till de mer andra delstater, så tror jag att folk är lite mer rädda för socialism, och då tror jag att kanske Bernie Sanders får lägre stöd och Klobuchar såg som den enda räddningen kanske, för hon var den som vågar räcka upp handen. Så jag tror att hon kan gå bättre nu också. Så att, inte för jag tror Klobuchar blir den slutliga kandidaten, men jag tror att hon kommer att kunna kanske få över många väljare som då Joe Biden kanske hade från början. Så det intressanta är för mig i Nevada och i South Carolina är de svarta latinamerikaner, kommer de att rösta på Biden eller på Klobuchar? Eller på Sanders.
Ja, exakt. Och jag vill lägga in där innan vi går vidare att jag tror att väldigt många kommer att rösta på Bernie Sanders. Han fick ju nästan inget stöd av de här grupperna 2016. Men sen dess har han byggt upp sin kampanj i den här riktningen. Men han har Alexandria Ocasio-Cortez som drar jättemånga latinamerikanska väljare. Och förmodligen kommer hon att kunna locka många in i Nevada. I södern så läste jag en artikel i Newsweek nu att stödet för Sanders har gått upp. Därför att de svarta, bland svarta alltså, för i South Carolina. Därför att de svarta är splittrade. Michael Bloomberg har ju kört jättemånga ads för jättemycket pengar riktade mot svarta. Tom Steyer har gjort samma sak. Och sen hade vi, jag tror, Devol Patrick. Det har ryktats om att han kommer att hoppa av snart, men han är en svart kandidat och han har försökt satsa lite på South Carolina. Men de svarta är splittrade där nere. Och Joe Biden har på något sätt, luften har gått ur där också. För att han lever på gamla meriter. Jag och Barack Obama och jag liksom. Det var ganska länge sedan. Och han kan bara prata om det. Han är ju inte svart själv liksom. Sådär. Så att jag tror att Bernie Sanders har större chanser bland minoriteter än vi tror. Så att jag tror att det är en styrka. Sen en svaghet, jag tänkte prata med dig om. Bernie Sanders är ju socialist och han är, gissar jag, eller jag vet inte om han är ateist, det kanske han inte är, men han är i alla fall socialist och jag gissar att han är ateist, men det vet jag inte. Men jag läste någon undersökning nyligen att ateister och socialister ligger fortfarande väldigt långt ner på listan över vilka amerikaner anser man kan ha förtroende för som president. Och min fråga till dig som är amerikan är, tror du att det på något sätt kan påverka synen på Sanders?
Ja, jag menar, svarta som då ofta är baptister eller då, ja, de är väldigt mer religiösa då än kanske de svarta i södern, det är betydligt mer religiösa än vita människor uppe i norr, och latinamerikaner som är katoliker. För dem är det väldigt viktigt att religion kommer in. Det betyder inte att religion ska styra ett land, men det betyder att om man inte är religiös, då får man problem bland de grupperna helt enkelt. För att man har svårt att identifiera sig med en president som inte är religiös. Religion betyder någonting. Och det tror jag Sanders kan få problem med. Och jag tror också att religion... inte för att jag tror att de röstar kanske på Sanders just för att han inte är religiös. Men om han då börjar som vissa andra kandidater har gjort, som Nancy Pelosi har gjort, som att jag ber för dig, jag ber för dig. Det kommer att se väldigt... Sanders måste hitta någonting annat än att kunna säga ni får gratis allt. De måste hitta någonting annat för att kunna identifiera sig med Sanders, va? Han kan inte fejka en religiös tillhörighet till exempel, va? Så frågan är hur mycket kommer folk att rösta på för att han lovar allt för alla. Problemet är ju nu att när människor har jobb och får bättre ekonomi och sen blir lovade allt för alla, folk tror jag börjar inse att allt för alla, det har man inte råd med. Så jag tror att det här är väldigt knivig situation helt enkelt för Sanders. Och jag är inte säker på att hans stora stöd bland svarta eller bland latinamerikaner kommer att hamna. Det kommer att bli väldigt intressant. Vi får se att det är två väljargrupper som demokraterna tar för givet. Men nu när svarta latinamerikaner har fått det betydligt bättre under Trump, så undrar man ju till exempel hur många som verkligen tror på det där med att allt för alla, har vi verkligen råd och så vidare. De börjar inse att vi har det ganska bra under Trump. Vågar vi chansa på en Sanders som ska kunna vända upp och ner på alltihopa? Jag tänkte också nämna att Michael Bloomberg, han har ju då, om du minns, för 2-3 dagar sedan så släpptes det ju en film som han, Michael Bloomberg, då hade ju hoppats på att kunna komma in i racet så småningom och kanske ta över och få massa svarta och latinamerikanska väljare på sin sida. Men det släpptes ju en film då där han uttalar sig om kriminaliteten i New York. Och som han har rätt i sak att kriminaliteten i New York till stor del begås av unga svarta män. Men på det sättet han sa det, för han stödde det här att Stop and Frisk.
Men det och Stop and Frisk var en lag som handlade om att man kunde stoppa män, och det var ofta svarta män, på gatan, precis, i New York och muddra dem.
Utan att de hade begått ett brott, utan just för att förebrygga. De bara skulle stoppa människor och börja, vad ska man säga, be dem tömma sina fickor och så vidare och kolla på vad som pågår. Och Michael Bloomberg har varit för det väldigt länge. Han drev den politiken stenhårt under sin tid som borgmästare, och brottsligheten gick ner just för Stop and Frisk. Men på det sättet han förklarade då, som han pratade om det på ett sätt som jag tror inte var speciellt smart. Så att även om han stödde det, så på det sätt som han uttalade sig 2015, en film som då någon läckte nu nyligen, det var inte ett speciellt bra sätt att uttala sig på, tror jag. Så att vi vet inte riktigt hur folk, och framförallt den svarta gruppen, kommer att reagera på det. Så att Bloomberg blir nu, som i Jokern i leken, har nu fått sin första kontroversiella grej som är på gång. Och det spekuleras att det var Joe Bidens kampanj som läckte den filmen.
Okej, intressant. Det ska bli väldigt spännande att följa upp. En annan sak om just Michael Bloomberg är att en skådespelarlegend har ju dött nyligen, och det är Kirk Douglas. Han är far till den för mig i alla fall mer kända skådespelaren Michael Douglas. Och han blev Kirk Douglas då 103 år gammal. Och på sin dödsbädd, enligt Michael Douglas, så uttalade sig Kirk Douglas, fadern 103 år gammal, om det demokratiska primärvalet. Och enligt sonen Michael Douglas så sa fadern att han böjde sig liksom nära sin son, de böjde sig nära varandra, och pappan då, Kirk Douglas, sa på dödsbädden, Mike can get it done. Och då menade han Michael Bloomberg. Och ja, det här är någonting som Michael Bloomberg har tweetat ut, att jag fick stöd av den döende Kirk Douglas. Men det visar också lite grann alltså bubblan i den här liberala världen. Jag menar George Herbert Walker Bush, den tidigare presidenten som dog 2018, det sista han sa till sin son George W. Bush, som var en stödsbädd, det var I love you, sa han liksom. Och här har vi en liberal skådespelare som han pratar om primärvalet, det är liksom det sista han gör. Jag menar, då lever man är liksom en slags hjärntvättad bubbla, skulle jag vilja säga, där man bara hetsar varandra, vi är liberaler, vi måste liksom, jag vet inte, jag tycker att det känns väldigt, det är väl inte det man säger innan man ska dö liksom.
Om det är det man säger, då har man ingen familj som man älskar helt enkelt, för normalt så tycker man ju att man säger någonting personligt till sin familj, inte prata politik, så det låter lite småskumt det där. Jag tänkte också bara nämna snabbt också det här med Bernie Sanders, att majoriteten, var en undersökning som kom ut alldeles för några dagar sedan, som visar att majoriteten av amerikaner, även demokrater, kan inte tänka sig att rösta på en socialistisk, med andra ord, de kan inte tänka sig att rösta på Bernie Sanders. Så, och jag funderade på det igår, jag tänkte, om Bernie Sanders, det här är ett problem som demokraterna har, om Bernie Sanders blir presidentkandidaten så kommer Trump att vinna, just för att folk kan inte tänka sig, majoriteten kan inte tänka sig att rösta för en socialistisk presidentkandidat. Om Bernie Sanders inte blir presidentkandidaten nu när det gick bra för honom i Iowa och i New Hampshire, så kommer också Trump att vinna, därför att om Bernie Sanders inte blir kandidaten därför att demokraterna trycker fram någon annan, så blir naturligtvis Sanders väljare riktigt förbaskade, och då kan det bli som 2016 att antingen röstar de på Donald Trump eller så röstar de inte alls, och vinnaren då blir Donald Trump. Mm. Så hur det än går nu så tror jag att Trump är den stora vinnaren, just för att demokraterna sitter i en otrolig rävsax.
Ska vi skämta till det lite grann, så kan demokraterna lika gärna lägga ner och satsa på 2024.
Jag tror nästan det. Det här är bara ett enda stort kaos alltså.
Ja.
Och speciellt de är inte redo för det här, att det, demokraternas problem är att partiet är så extremt splittrat. Mm. Och det börjar nu, du kommer att börja se att det implodera mer och mer. Det kommer att bli hetsigare, det kommer att grälas mycket mer. Så det här kommer att bli en riktigt rolig show framför oss, att demokraterna kommer att inse nu att den moderata delen av demokraterna, den som kanske Amy Klobuchar och Joe Biden står för, och den mer vänsterinriktade delen, de ogillar varandra mer och mer och mer. Och de börjar inse att egentligen så borde det vara två olika partier helt enkelt, va? Och det kommer att helt enkelt implodera framför våra ögon under valkampanjerna. Det är ingen snack om det. Så det blir ganska roligt att se.
Ja, det ska bli jätteintressant att följa, och vi håller tummarna såklart, du och jag, för Donald Trump. Men
ja,
det blir spännande att följa. Men okej, men tack Björn.
Ja, tack.
Ja, det var mitt samtal med Björn Nordström, men innan jag avslutar så tänkte jag ge er några datum också här. Och redan nästa vecka, onsdagen den 19 februari, så håller demokraterna sin 9:e primärvalsdebatt. Och det är debatten som hålls innan Nevada håller sin caucus, sina nomineringsmöten på lördagen den 22 februari. Så en debatt nästa vecka på onsdag, och sen så på lördagen så håller alltså Nevada sitt nomineringsval, sitt caucus. Och det är ju så här att Nevada hade tänkt att använda samma app som användes i Iowa på sitt caucus, den som strulade, som gjorde att det var kaos. Nu kommer man, vad jag förstått, inte att göra det, utan man arbetar febrilt för att hitta ett annat system, alltså göra det med papper eller sådär. Och hur de har lyckats exakt och hur långt de har kommit i den processen vet jag inte, men det är kaos i Iowa just nu, för att de måste få caucusprocessen att fungera så att de inte så att det inte blir samma strul som det var till Iowa i alla fall. Så att det ska bli jättespännande att följa Nevada caucus lördagen den 22 februari. Efter det så kommer debatt 10, den sista primärvalsdebatten som demokraterna håller. Den kommer hållas på tisdagen den 25 februari, demokraternas 10:e primärvalsdebatt. Och sen några dagar efter det, lördagen den 29 februari, så håller South Carolina sitt primärval. Och det är alltså South Carolina som Joe Biden hoppas på väldigt mycket, för han hoppas sådär på de svarta väljarna som är väldigt många i South Carolina. Sen efter det, och det är det sista datumet jag tänkte upplysa er om nu, det är Super Tuesday, som är tisdagen den 3 mars. Supertisdagen är hela 16 delstat tror jag går till omröstning, och det är där som Michael Bloomberg, Mini Mike, Michael Bloomberg har satsat stort. Så att de här datumen kan ni se fram emot om ni är intresserade av det här väldigt spännande demokratiska primärvalet. Och som vanligt så får ni den bästa rapporteringen här hos mig på amerikanska nyhetsanalyser. Det var avsnitt 1028 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd mottages tacksamt på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.